Hej och välkomna till avsnitt 1234 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med den svenska Kina-experten Jojo Olsson om vilken Kina-politik som USAs näste president Joe Biden kan komma att tänkas bedriva. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Du är expert på Kina och på politiken i Asien. Och politiken i Asien är ju väldigt viktigt för USA. Och nu är det så här då att USA kommer snart att få en ny president, Joe Biden. Han kommer att bli USAs 46:e president och sväras in den 20 januari. Och det som har hänt under Donald Trump, det är att Donald Trump har trummat upp retoriken mot Kina ganska hårt. Han pratar om the China virus, när han pratar om coronaviruset. Och han har ju pratat om hotet från Kina egentligen inte bara hela sin presidenttid utan även innan sitt presidentskap, en väldigt, väldigt tydlig amerikansk Kina-kritiker Donald Trump. Så den stora frågan är nu, hur kommer USAs politik att bli i förhållande till Kina när Joe Biden tar över skutan? Och det är det jag tänkte vi skulle prata lite grann om. Så att om du börjar lite övergripande om dina reflektioner och så.
Ja, till att börja med så är det viktigt att konstatera att Joe Biden har ju ännu inte kommit ut med någon officiell Kina-politik. Så allting som rapporteras i medier, alla analyser som görs nu, det görs ju utifrån då, ja, hur han har uttalat sig under kampanjen, vad hans rådgivare säger och andra sådana hintar då som han har fått. Så det finns ju ingen officiell linje ännu. Men en stor skillnad som man kan se då i den här Kina-politiken som Joe Bidens administration förväntas driva om man jämför med Donald Trump, det är att det kommer handla om multilateralism snarare än unilateralism. Och det innebär ju då alltså att Joe Biden kommer fokusera mer på att skapa en enad front för att utöva påtryckningar mot Kina. En enad front då alltså av andra demokratiska länder som EU och Kanada, Australien, Storbritannien, Japan, Sydkorea, istället då för att, som ofta varit fallet under Donald Trump, att konfrontera Kina på egen hand. Så vill man då få till en slags enad allians och därmed kunna sätta press på Kina på ett mer effektivt vis. Och sen kommer det även finnas flera likheter. Exempelvis så kommer ju inte Joe Biden vara lika mjuk mot Kina som Barack Obamas administration var. Utan nu så sen Obama var president så har den amerikanska opinionen har en mycket mer negativ bild av Kina än tidigare. Senaten är mycket mer, som jag säger, Kina-kritisk. Och allt det här måste ju Joe Biden givetvis rätta sig efter. Så det är inte heller troligt att Joe Biden kommer att, så att säga, återställa relationen med Kina på ett vis som Peking skulle föredra. Utan han kommer samtidigt vara tuff. Man kan säga då att hans Kina-politik förväntas ligga någonstans emellan vad man brukar kalla för Obamas strategiska försiktighet och Donald Trumps fokus på konfrontation.
Just det, jätteintressant. Och jag menar, om vi tar då Obamas försiktighet, Obama pratar ju ofta om att ställa om politiken, och det här är ju länge sedan då, men alltså ställa om politiken, göra en pivot to Asia från Mellanöstern till Asien. Och rent konkret, alltså vad gjorde Joe Biden, det är det som är viktigt då, han var ju vicepresident, och vad gjorde Joe Biden i förhållande till Kina under Obamas presidentskap, om du bara lite kort kan berätta om det?
Det var ju exakt det här som du nämnde då, pivot to Asia som Obama-administrationen offentliggjorde 2011, som innebar att man då skulle fokusera mer politiskt men framförallt och militärt på Asien istället då för Mellanöstern, att man skulle fördela mer trupper och mer fokus till Asien, Östasien då snarare än Mellanöstern. Och det här var ju givetvis, Joe Biden var ju vicepresident som alla känner till, och något som är viktigt är att han träffade ju Xi Jinping som vicepresident när Xi Jinping också var vicepresident. Och han brukar ju ofta då tala om hur han känner till Xi Jinping mycket bättre än andra amerikanska politiker eftersom han har spenderat flera timmar i samtal med honom och så vidare. Men samtidigt så kan man notera att som vicepresident så var Joe Biden väldigt tveksam till att använda militär styrka alls i Stilla havsregionen där utanför Kinas kust när det kom till Sydkinesiska havet. Och han talade också mycket oftare om Ryssland som en fiende och Kina mer då som en samarbetspartner. Och det här var ju då som vicepresident. Men då har man ju kunnat se att det här är ett mindset, ett tankesätt som har suttit kvar lite grann i Joe Biden. Det var så sent som våren 2019 så höll han ett uppmärksammat tal som fick mycket kritik där han då sa det att han sa att ja, Kina är inga dåliga människor och de kommer inte äta vår gratis lunch, free lunch, för att de är ingen match, de är ingen, they're no competition, de är liksom ingen match för oss. Så att det fortfarande, förra året så hade han en klar, man säger, underskattning av den utmaning som det kinesiska kommunistpartiets framfart utgör mot ja, dels länderna i Kinas omedelbara närhet men även mot USA.
Mm. Jag tänkte en sak till också, alltså de här länderna där i, de här demokratiska länderna i Asien, Taiwan, Japan, Sydkorea och ja, man kan väl nämna andra länder också, Singapore och kanske till och med Indien, och det finns säkert fler länder också som du har bättre koll på än jag. Hur betraktar de USAs roll i Asien i deras eget förhållande till Kina? Alltså hur viktigt är USA för de här länderna? Och i så fall, vad har de här länderna tänkt om till exempel Barack Obamas administration kontra Donald Trumps administration?
Ja, för många länder så är ju USAs närvaro i Östasien framförallt är ju ja, mer eller mindre en fråga om liv och död. Framförallt Taiwan där jag befinner mig nu så är det ju USAs militära garantier som är egentligen den enda eller i alla fall den största betydande faktorn till att Kina helt enkelt inte agerar militärt mot Taiwan. Och titta på ett land som Japan, som enligt konstitutionen efter andra världskriget då inte tillåts ha en egen militär utan bara så självförsvarsstyrkor då. Och då är man ju också beroende av att USA är närvarande i regionen, för annars kan Kina, om inte invadera Japan, det har man ju inte planerat, men i alla fall så kan man ju bete sig lite som man vill i Östasiatiska havet, ta över de här Senkaku-öarna, man skulle kunna skära av oljeleveranser och andra viktiga leveranser till Japan. Och så vidare. Så framförallt för Japan och Taiwan och även i viss mån givetvis för Sydkorea så har ju USAs närvaro i regionen är ju absolut skillnaden mellan om man kan behålla sitt eget samhällssystem eller om man tvingas till kompromisser gentemot Kina så att säga. Och man kan väl säga att framförallt Taiwan och Japan, där är Donald Trump väldigt bra omtyckt. Och i Taiwan så beror det ju på att ja, man har sålt mycket mer och avancerade vapen till Taiwan än vad man har tidigare gjort från USAs håll. Och man har dessutom skickat ganska höga tjänstemän till Taiwan på besök. Hälsoministern har varit här två gånger exempelvis, som har varit den högsta amerikanska politikern som har besökt Taiwan sedan Taiwan och USA bröt sina diplomatiska relationer då i slutet av 70-talet. Nu kan man ju se Japan, så fick ju Shinzo Abe och Donald Trump hade en väldigt bra personlig relation av flera olika anledningar, bra personkemi och liknande, som säga, konservativa värderingar och liknande inställning till Kina framförallt då. Sen finns det andra länder som Sydkorea som just nu har en mer liberal administration under presidenten där nu, där Donald Trump inte har varit lika omtyckt så att säga. Och givetvis som det länder som andra länder i Sydkinesiska havet, om vi tittar nu Indonesien, Vietnam, Filippinerna, de har ju också blivit mer och mer beroende av att USA kan agera som en stabiliserande faktor i regionen på grund av att Kina har ju verkligen ökat sin aggressivitet i Sydkinesiska havet som man nu gör anspråk på. Det här är ju ett jättestort hav som sträcker sig ända ner till Borneo och Kina gör alltså anspråk på territorialvatten som egentligen då tillhör Indonesien och Malaysia och så vidare. Och de här länderna har ju inte någon möjlighet att på egen hand stå upp emot Kina. Så USAs militära närvaro är väldigt viktig för att Kina helt enkelt inte ska fortsätta militarisera Sydkinesiska havet. Och det här är ju någonting som har ändrat på hur opinionen i USA och senaten i USA ser på Kina, och det har ju då även lett till att Joe Biden verkar ha också genomgått en viss förändring vad gäller hans inställning mot Kina då, som båda har gått för den framtida utvecklingen om man jämför med hur det skulle vara för något år sedan. Så om du vill att jag ska bara ta några punkter om hur man kan se den här förändringen hos Joe Biden så kan jag kanske göra det nu.
Ja, men gör det. Gör gärna det.
Så som jag nämnde så hade han ju det här talet där han sa att Kina inte utgör något hot mot USA och de kommer aldrig vara starka nog att utmana oss och så vidare. Men så ska man se då att jag har ju läst en del artiklar och analyser och så vidare om hur Joe Biden kan tänkas agera gentemot Kina. Och enligt en av hans rådgivare som uttalar sig i The Economist så har man ju, ja, man har omprogrammerat Joe Biden vad gäller Kina. Just för att han var fast i det här gamla tankesättet att Kina är mer en samarbetspartner mellan Ryssland är vår största strategiska komponent. Och sen dess så kan man se att Joe Biden har exempelvis kallat Xi Jinping för en buse, en thug. Och han har lovat att vara tuff mot Kina. Och den här pågående förtrycket av etniska minoriteter i Xinjiang då, där man låser in miljoner muslimer i politiska folkläger, så, fångläger, så har Joe Bidens kampanj faktiskt kallat det här för folkmord och Joe Biden själv har kallat de här lägena för koncentrationsläger och det här är lite hårdare retorik än vad Trump själv har använt. Så att det finns flera tecken på att Joe Biden kommer att ha en mer, som man säger, verklighetstrogen, seriös inställning till det hot som Kina utgör idag än vad han hade framförallt som vicepresident under Barack Obama, men även då vad man kunde se att han hade i början av sin presidentvalskampanj. Så det har ju alltid varit ett käbbel helt enkelt mellan Donald Trump och Joe Biden, vem som egentligen ska vara tuffast mot Kina och så här då. Och då kan man ju se att alla de här kommentarerna som Joe Biden har gjort när han varit visa sig mjuk mot Kina, de har ju skett under en väldigt tidig stadium av hans presidentvalskampanj och nu på senare tid så har man sett då att han har blivit mycket tuffare i sin hållning mot Kina och sen hur man då, hur Joe Biden planerar att bemöta Kinas framfart och det hot som Kina utgör på flera punkter. Det är ju då också ganska annorlunda från den tanke som Donald Trump hade. Så det återstår ju att se om Joe Bidens strategi, som vi kanske kan tala om lite närmare också, hur vidare den kommer vara mer effektiv än inte, eller inte än Donald Trumps strategi. För att det är två helt olika strategier, men det är nog ganska självklart att kunna säga att såväl Donald Trump som Joe Biden, de förstår idag att Kina utgör de facto ett hot mot dels USAs plats i världen eller status och även då freden i Östasien.
Men om vi då går in på de här skillnaderna, jag menar Trump-administrationen, det var mer ett bilateralt förhållande både till Kina och till de här andra länderna i området, och Joe Biden vill ha ett mer multilateralt förhållande för att tackla det här då. Och om vi bryter ner just då Joe Biden, för nu är det han som kommer att bli president, så det är hans strategi som är intressant då. Han vill alltså ha en multilateral approach mot Kina, och du ska få ta över helt här, men den första frågan jag vill ställa i det sammanhanget är ändå att där ingår, som du sa tidigare, EU då i synnerhet. Och min fråga är, vad kan Europa egentligen göra i förhållande till Kina? För du nämnde tidigare att amerikansk militär är helt essentiell för beskyddet av Japan och Taiwan i synnerhet, men även för Sydkorea då, mot Nordkorea om inte annat. Och jag menar, Europa har ingen militär, vad jag vet, i Asien. Utan det var vid Vietnamkriget som Europa lämnade liksom sina militära styrkor liksom övergav Asien, så att säga då. Så jag menar, vad kan EU egentligen sätta emot Kina?
Man talar ju ofta om den situationen som uppstått nu mellan Kina och USA som ett andra kalla krig. Och kan man se att det här är ett så kallat krig som är väldigt annorlunda än det första kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. För att då handlar det ju om ren och skär vapenmakt och även ideologi och så vidare. Men det här andra kalla kriget mellan Kina och USA kan man säga att det handlar kanske mer om teknologi och diplomati och sådana saker där man kan ha stor inverkan även då om man inte har en stor vapenmakt på plats i Östasien som är Europas fall. Så att om USA och EU skulle samarbeta i det här så kallade andra kalla kriget. Det innebär ju då att man kanske skulle försöka på olika vis behålla det högteknologiska försprånget till Kina. För det här, just den här högteknologin är någonting som Kina sätter väldigt stort fokus på, att man ska bli världsledande, man ska kunna tillverka sina egna halvledare, man måste ha mikrochip till sina egna företag i och med att nya sanktioner från USAs håll gör det då omöjligt att importera dem som tidigare. Och om man ser då vad som har kännetecknat relationen mellan USA och EU i mångt och mycket under de senaste 3-4 åren, det har ju varit gnabb och bråk om sådana här saker som liksom företagsförvärv, samarbete när det gäller att dela information, olika sorters högteknologisk forskning, huruvida man ska samarbeta inom det och inte. Så när man då säger att Joe Biden vill skapa en allians mot Kina, då handlar det inte om en militär allians. Det handlar ju inte om att Storbritannien och Tyskland ska förflytta sina trupper till Kinas gräns eller något sånt där, utan det handlar snarare om att man ska inse det diplomatiska och även då det här högteknologiska hotet som skulle uppstå om Kina lyckas bli världsledande inom en rad olika högteknologiska sektorer vad gäller tillverkning. Då har man ju haft flera sådana här strategiska industriplaner från Kinas håll, Made in China 2025, den som är mest känd. Om Kina inte skulle vara beroende av utländsk teknologi för sin tillverkning, eller om man även då skulle ha möjlighet att göra mer avancerad tillverkning än vad Europa och USA gör, då skulle man ju hamna dels i ett mycket bättre läge diplomatiskt gentemot andra länder, och man skulle inte vara sårbar för sanktioner på samma vis som nu. Men om man skulle ha högteknologiskt övertag så skulle det också innebära att man skulle få ett militärt övertag, eftersom man kan utveckla mycket, mycket bättre militär hårdvara så att säga. Så den här alliansen som Joe Biden skapar då, eller som man då tror att han vill skapa, det är inte officiellt än vilken slags Kina-politik han kommer föra. Men det handlar ju mycket om att halvledarföretag i Taiwan och Sydkorea och Japan ska skyddas från kinesiska förvärv. Man ska samarbeta tillsammans med europeiska aktörer för att se till att Kina inte genom förvärv och investeringar ska lägga beslag på viktig kritisk högteknologi. Så när man säger då att det ska uppstå ett andra kalla krig, så måste man förstå att det handlar i nuläget inte främst om militär, utan det handlar mer om att man måste ha en enad front mot den kinesiska regimen för att förhindra att den ska bli diplomatiskt och högteknologiskt världsledande.
Jag tänkte fråga om lite andra länder också där då i området, men gällande militären då, bara för att stanna lite grann vid den, alltså hur stark, alltså man pratar alltid om Kina som den stora ekonomiska makten, USA är fortfarande större då, men militärt, alltså vi vet ju att Kina är den starkaste militära makten i regionen, och du förklarar nu att USAs militär står emellan Kina och de andra mindre länderna där, men hur stark är USAs militär, alltså Kinas militär, kan Kinas militär på något sätt matcha USA i regionen, eller är det jämlik balans, eller hur ska man betrakta den saken?
Ja, det här är en väldigt spännande utveckling för vad Kina vill göra med sin militär, vad man har för mål med sin militära utveckling så att säga. Det är inte att man ska kunna utmana USA ute på öppet hav, eller att man ska kunna attackera USA, eller att man ska kunna göra något sånt där, utan i ett första steg så handlar det ju främst om att vid en eventuell militär konflikt om Taiwan, att man ska kunna neka USAs flotta tillträde i området. Och då kan man se att den här militära uppbyggnaden som sker i Kina nu, man fokuserar väldigt mycket på ballistiska landbaserade missiler som ska kunna slå ut amerikanska hangarfartyg när de kommer i närheten av Taiwansundet eller när de kommer mot Taiwan. Så att som är Kinas plan så att säga med den militära upprustningen är inte att man ska kunna matcha USA på en neutral grund, utan det är helt enkelt i första steg att man ska kunna neka amerikansk militär tillträde till Taiwansundet och stå emellan en eventuell militär konflikt med Taiwan och i förlängningen då att man ska kunna bli den ledande militära aktören i västra Stilla havet. Det är därför man ser då att Kina har lagt mycket fokus på att bygga sådana här konstgjorda öar i Sydkinesiska havet där man har byggt landningsbanor och satt upp missiler och baracker och stationerat tusentals trupper. Det är främst då att man ska vara en ledande kraft i regionen och det här är någonting som vi kan se också i och med corona att den amerikanska ekonomin har ju tagit mycket mer stryk än den kinesiska ekonomin och det innebär ju att den kinesiska militären sannolikt kommer få mer ökning av sin budget och sina resurser procentuellt sett än vad USA kommer kunna ha i området. Så det är någonting som har snabbat på det här och gett lite vatten på kvarn vad gäller den kinesiska upprustningen, att det kanske inte är så lång tid kvar innan man skulle kunna stänga ute USA från regionen. Man drömmer ju aldrig om, som sagt, att man skulle kunna vara en värdig motståndare på en neutral arena, utan det handlar ju främst om att man ska kunna då utmana USA i regionen. Och ja, det här är ju alltid 10 000 kronors frågan, liksom, hur långt är det kvar innan Kina kan matcha USA här? Vem kommer få övertaget i en eventuell konflikt kring Taiwan? Men det finns ju bedömare som påpekar att ja, inom 3 till 5 år så kommer USA ha väldigt, väldigt svårt att stoppa en kinesisk militär aktion mot Taiwan. Och det är det som är det främsta målet med den kinesiska upprustningen just nu.
Ja, och det viktiga är att man kan komma ihåg från kalla kriget och även från andra världskriget. Det viktiga är att agera preventivt för att när det har nått en viss punkt så är det väldigt svårt att vända utvecklingen. Om vi går in då på lite andra allierade som vi inte brukar prata om. Jag menar, jag intervjuar dig rätt ofta, men jag tror inte vi har pratat om de här länderna så ofta. Men det finns ju två västerländska länder i Asien också, Australien och Nya Zeeland. Och de pratar engelska och de har väldigt många likheter med oss. Men samtidigt så lever de i en helt annan region i världen än Europa och Nordamerika. Så hur förhåller de sig till det här, både till USA och till Kina och till ja, den här nu gryende kalla krigskonflikten då?
En sak som är väldigt intressant i det här sammanhanget är att det finns en underrättelseallians som kallas för Five Eyes. Det är alltså då USA, Storbritannien, Kanada och sen är det Australien och Nya Zeeland. Och man kan säga att Five Eyes har ju varit lite av den ledande kraften bakom det här förbudet mot Huawei som vi ser i stora delar av Europa nu också. Och det är även via Five Eyes som man har gjort de allra kraftigaste uttalandena mot exempelvis ja, utvecklingen i Hongkong eller Kinas framfart i Sydkinesiska havet. Och det här är ju ett tecken på att Australien och Nya Zeeland är mer redo än Europa att ja, konfrontera Kina även vad gäller rent retoriskt då. Europa, EU har ju lite problem med sin gemensamma utrikespolitik att sluta upp bakom sådana här kraftfulla uttalanden för att om ett eller ett par medlemsländer inte motsätter sig de här uttalandena så kan man inte få med hela EU så att säga. Storbritannien har ju sedan man lämnade EU fått lite mer handlingsutrymme gentemot Kina i sin utrikespolitik. Men det är en annan fråga. Om man ser på Australien och Nya Zeeland just så har vi ju senaste året egentligen, men framför allt de senaste veckorna så är det ju en jätteviktig och jättestor konflikt som äger rum just nu mellan Kina och Australien som inte alls har fått den uppmärksamhet som den förtjänar, framför allt i svenska medier. Och så att Australien är ju väldigt, väldigt beroende av Kina ekonomiskt. Man exporterar mycket råvaror dit och även mycket jordbruksprodukter. Och ungefär en tredjedel av Australiens export går till Kina. Och den nya premiärministern Scott Morrison, han har haft en lite annorlunda inställning till Kina än de förra premiärministrarna. Och han har varit lite mer, ska man säga, konfrontativ eller i alla fall outspoken. Australien tog exempelvis initiativet till en internationell utredning om hur covid-19 uppkom. Och det här initiativet tog man då i våras och man fick flera varningar från Kina att om man gjorde det här så kommer man att straffas på olika vis. Så det är precis vad som har hänt nu. Under årets gång så kan man se att Kina har på flera vis stoppat helt enkelt australiensiska exporter. Det är allt från nötkött till vin, till korn, till mer sådana viktiga saker för Australiens ekonomi som exempelvis kinesiska turister och kinesiska studenter vid australiensiska universitet. Och nu i förra veckan så utfärdade kinesiska ambassaden en lista med 14 punkter till Australiens regering. Eller ja, den här listan läcktes. Den hade ingen klar mottagare, men den australiska regeringen var ju mottagaren så att säga. Och påpekar man då att man var missnöjd med australiensiska myndigheters hantering av 14 olika punkter. Och det var ju då allt från att man hade bannlyst Huawei till att man kritiserar Kinas beteende i Hongkong eller Kinesiska havet. Och en hel rad sådana punkter då, där man då, ja, under förtäckta hot kräver att Australien ska komma ut och ja, i stort sett ge avkall på delar av sin självständighet. Man nämnde då från kinesiska ambassadens sida att australienska medier och tankesmedjor är fientliga mot Kina och det måste Australiens regering göra någonting åt. Och om man då inte förbättrar sig, som kinesiska myndigheter då uttrycker sig, så ja, kommer man inte kunna fortsätta exportera varor till Kina i samma utsträckning som man har gjort tidigare. Och Australiens regering står ju upp väldigt, väldigt tufft mot de här kinesiska kraven. Vi har ju haft en liknande kinesisk politik där man har använt ekonomiska medel för att utöva politiska påtryckningar mot andra länder. Norge är ett väldigt känt exempel där man då har lagt sig helt platt och bett om ursäkt till kinesiska myndigheter. Men Australien har ju då stått upp och jag är personligen lite överraskad kanske att Australien inte har fått mer stöd både av USA och av andra demokratiska allierade. Amerikanska utrikesdepartementet har gjort några uttalanden som då fördömer Kinas politik gentemot Australien och så vidare. Men det är den absolut mest intressanta och kanske viktigaste konflikten som pågår just nu är det här politiska kriget slash handelskriget mellan Kina och USA. För att om Kina får sin vilja igenom mot Australien och man kan framtvinga då ursäkter och förändra politik från Australiens regering genom de här hoten, då kommer man kunna göra det även då mot andra demokratier i framtiden. Så här finns det verkligen en grund för en politik som då skulle ena en slags demokratisk allians mot Kinas framfart då. Så det finns ju under det senaste året, framförallt efter coronakrisen, så har ju kinesiska myndigheter har gjorts ovän med väldigt många andra myndigheter i demokratiska länder. Så det finns ju en grund där USA skulle kunna ägna sig åt en utrikespolitik som byggde på en allians mot Kinas framfart. Och det kan man se framförallt i Australien just nu.
Det låter lite grann som att man skulle kunna säga alltså, lite dominoteori, alltså faller Australien i det här kriget och handelskriget så då kommer alla andra att kunna falla också. Och det skulle kunna ge en öppning för USA kanske. Men jag tänkte,
Ja, men
ja.
jag tror att en anledning till att Kina går så hårt framåt Australien och att man utfärdar de här hoten så direkt och så skamlöst helt enkelt, det är ju för att man har lyckats med den här taktiken i andra fall. Man har lyckats med den här taktiken mot Norge, man har lyckats med den här taktiken mot flera grannländer att om man inför en rad ekonomiska hot så ändrar i regel mindre regeringar politiken gentemot Kina.
Men
Och
kan du i
därför
sådana
kan det
fall,
inte.
om vi hoppar till Norge, för det var ju, du har sagt det 2 gånger nu, jag kan inte detaljerna där, så berätta, vad hände i fallet Norge?
Jo, när Eliosia Bo fick Nobels fredspris 2010 så blev ju kinesiska myndigheter vansinniga. De förstod ju inte riktigt att det handlade om en självstående Nobelkommitté, att den är självständig och fristående, utan man gav ju norska regeringen skulden för att Eliosia Bo fick Nobels fredspris. Och det spelar ingen roll hur mycket man förklarade att det här beslutet togs av Nobelkommittén. Norge hamnade ju direkt då i den diplomatiska och ekonomiska frysboxen från Kinas håll. Så man ställde in alla politiska dialoger och besök. Den norska ambassaden i Peking blev helt isolerad. Det fanns liksom ingenting som pågick vad gäller diplomatisk aktivitet. Och dessutom då så ströp man stora delar av den viktiga laxexporten från Norge till Kina. Och även då kinesiska turister kom in till Norge och så vidare. Och sen bakom stängda dörrar så pågick det ett febrilt arbete från Norges håll för att försöka då för att försöka komma till rätta med situationen då. Men då fick man ju från Kinas håll så hade man krav att ni måste be om ursäkt för det här. Om ni inte ber om ursäkt för att Liu Xiaobo fick Nobels fredspris så kommer vi aldrig börja handla med er igen. Och det var precis vad som skedde då. I slutet av 2016 så åkte Norges utrikesminister till Peking och läste upp en så kallad gemensam diplomatisk skrivelse där han bad om ursäkt och sa att vi förstår Kinas ilska över det här Nobelpriset, det kommer aldrig ske igen. Dessutom så respekterar vi Kinas nationella suveränitet, vi respekterar Kinas politiska modell och så vidare och så vidare. Och i och med att man lyckades få Norge att kuva sig så totalt så har man ju sett då att de här ekonomiska påtryckningsmedlen är väldigt effektiva. Det är samma sak som man försöker utöva dem mot Australien just nu.
Men det här är intressant, för jag menar, det patetiskt agerande av Norge, jag kände inte till det. Men alltså, bara som USA-expert skulle jag säga att det här skulle aldrig funka på USA. Alltså USA har en helt annan mentalitet. Gör ni så mot oss så sätter vi hårt emot. Och jag kan tänka mig att den anglosaxiska världen är lite likadan. Britterna, jag tror aldrig de skulle foga sig på det här sättet. Och inte Australien heller, verkar det som.
Nej, jag tror att framförallt Norge här så är det ju väldigt, ett väldigt exempel som gör väldigt många upprörda, för att Norge är ett av världens rikaste länder med sin oljereserv och sin höga BNP per capita och så vidare. Och dessutom så har ju Norge som uttalat fokus i sin utrikespolitik mänskliga rättigheter. Då kan man tänka sig då att om inte Norge står pall för de här skamlösa hoten, vem ska då göra det? Men det här hade ju säkert kunnat hanteras på ett bättre vis om det hade funnits en slags allians mot Kinas politik. Och sen vad gäller USA då, ja, det är många nu i Australien som också ställt sig frågan att retoriskt mer eller mindre då, varför drabbas Australien av de här påtryckningarna men inte USA? Och det har ju dels att göra med att handeln med USA, utbytet med USA är så mycket viktigare för Kina än vad utbytet av handeln med Australien är. Så det är ju från kinesiskt håll så vågar man ju inte gå lika hårt fram emot USA helt enkelt. Utan det är ju det vanliga då att man försöker utöva bilaterala påtryckningar mot mindre länder för att få dem att rätta sig efter kinesisk politik och som i Norges fall då helt enkelt ut och be om ursäkt och hylla Kinas politiska modell och så vidare. Det är något liknande som man vill att Australien ska göra för att man anser att Australien då inte har varit lydiga nog.
Ja, men det här visar verkligen på det du säger, vikten av just en multilateral allians där vi har en enad policy i västvärlden och den demokratiska och även antikinesiska världen mot Kina. Men sista landet här då som jag tänkte du ska kommentera innan vi går in lite mer på ditt intressanta nyhetsbrev, det är då Nya Zeeland. Jag tror att många i Sverige kan mer om Nya Zeeland nu på senare år i alla fall än vi kan om Australien, för de har ju en premiärminister som heter Jacinda Ardern, heter hon. Hon är socialdemokrat, hon är bara 40 år gammal och hon vart väl internationellt känd efter de här moskéskjutningarna häromåret, 2019 var det väl, och efter sin initialt i alla fall väldigt effektiva hantering av coronakrisen. Så att många i Sverige kan ganska mycket ändå om Nya Zeeland och de spelade in Sagan om ringen där för länge sedan och liknande. Men vad är liksom förhållandet till Nya Zeeland från Kinas sida?
Ja, Nya Zeeland ligger lite i periferin både geografiskt och ekonomiskt, men man kan ju konstatera att Nya Zeeland har ett väldigt stort utbyte med Kina också. Det finns en väldigt stor kinesisk diaspora i Nya Zeeland och det har hänt vid flera tillfällen att nyzeeländska medier och nyzeeländska akademiker har helt enkelt attackerats både verbalt men även fysiskt efter olika slags rapporter som de har skrivit eller uttalanden som de har gjort gentemot Kina. Och framförallt så finns det ett fall med en akademiker som även ibland skriver för olika medier som heter Anne-Marie Brady. Hon har fått flera inbrott i sitt hem, hon har fått sin bil förstörd och det har varit sådana här väldigt, väldigt klara hot från kinesiska kommunistpartiet. Som blev ett litet uppvaknande för Nya Zeeland. Från Nya Zeelands regering så har man inte... Man har kunnat se att man liksom har stått upp emot Kina på samma vis som Australien gör. Att man liksom har gjort samma uttalanden i internationella forum vad gäller exempelvis Xinjiang eller Hongkong. Man har heller inte kunnat se att man har varit infört samma slags lagar mot utländskt inflytande och påverkan och så vidare som Australien gjort. Men däremot så är Nya Zeeland som sagt är ju en del av den här underrättelsealliansen Five Eyes, och inom ramen för Five Eyes så har man gjort flera kraftfulla uttalanden. Så det finns bland akademiker och civilsamhälle i Nya Zeeland så existerar det ganska stor medvetenhet om att Kina är där och försöker påverka vad som får sägas och göras. Men regeringen är lite mer passiv gentemot Kina än vad den exempelvis den australienska regeringen är. Och det har att göra med att det finns ett väldigt stort ekonomiskt beroende av Kina även i Nya Zeeland. Framförallt är det sådana saker som kinesiska turister och studenter vid Nya Zeeländska universitet och så vidare. Och mycket sånt som man helst inte vill störa från Nya Zeeländska regeringens håll.
Vi pratar om en internationell samordning och de här naturliga allianserna då. Finns det något, alltså Australien och Nya Zeeland, bara lite kort, hur går det, liksom, är de vänner eller hur går de ihop och i förhållande till Kina?
Ja, det ligger lite utanför mitt område, Australien och Nya Zeeland, vad de har för relation till varann. Men de ingår ju som sagt i samma underrättelseallians, och båda är då, som du säger, det räknas som västerländska demokratier. Men skillnaden här är ju att Nya Zeeland har aldrig riktigt haft en stor diplomatisk konflikt med Kina på samma vis som vi har sett i andra länder tidigare och som vi ser i Australien just nu. Utan det handlar mer om att man är medlem i den här Five Eyes, och på så vis så ger man ett indirekt understöd till deras uttalande. Men det har inte varit någon riktig sån här klimax vad gäller diplomatisk konflikt mellan Kina och Nya Zeeland.
Nej. Just det. Innan vi då går vidare så tänkte jag man knyter samman säcken lite grann. Alltså USA är ju utan tvekan kittet i den här alliansen för att på något sätt konfrontera Kina och vinna det här moderna kalla kriget, om vi ska kalla det så. Men alltså vi vet att USA, de har just haft ett presidentval, och USA är väldigt inrikespolitiskt splittrat. Det finns ju en enorm kultursplittring mellan liberaler och konservativa USA på ett sätt som, det är nästan unikt skulle jag tro i världen, så stor som den här splittringen är i USA. Och ibland så kan den tas uttryck i utrikespolitik, i synnerhet i politiken i Mellanöstern. Där blir ofta väldigt stora kast när USA byter presidentadministration från parti till parti. Jag skulle gissa, men du ska få besvara den här frågan. Alltså, brukar det bli stora skillnader även i Asien när USA byter administration? Eller kan man på något sätt i Asien, de här demokratierna, kan man lita på att USA alltid finns där oavsett vilken administration man har? För det kan man inte på samma sätt i till exempel i Mellanöstern eller i Afrika. Men i Europa brukar man kunna lita på USA oavsett parti. Kan man det också i Asien?
Ja, man kan ju. Jag har i bakhuvudet att den här situationen i Asien med Kina som en ny regional stormakt som dessutom då hotar andra länders politiska system och territoriella integritet är en relativt ny företeelse. Så det är egentligen svårt att dra såna jämförelser. Men man kan ju se att i Japan och Sydkorea då, och framförallt de två länderna, så har ju USA alltid haft en väldigt stabil militär närvaro där. Men den stora skillnaden ligger ju givetvis mellan Barack Obama och Donald Trump. Och där ser man ju att det är ju en skillnad som går åt båda hållen, så att säga. Som vi vet så har ju Donald Trump på flera vis irriterat myndigheterna i Japan och Sydkorea genom att hota med att dra tillbaka amerikanska militär personal om man inte får betalt för det här skyddet som man de facto ger till Sydkorea och Japan. Men samtidigt så har man ju då även, från Donald Trumps håll så har han även då trappat upp de här så kallade navigationsfrihetsuppdragen i Sydkinesiska havet och gjort mer kraftfulla tydliga ageranden för att garantera Taiwans självständighet. Så man har liksom, å ena sidan har man på något vis gjort alliansen med Japan och Sydkorea lite mer, man skapar lite mer frågetecken kring den alliansen, men å andra sidan så har man samtidigt trappat upp retorik och i viss mån även militärt agerande och även då vapenförsäljning i regionen. Så där, huruvida USA är närvarande eller inte under de här olika administrationerna, och det går då åt båda hållen så att säga. Man sågs kanske som när Barack Obama gjorde sin Pivot to Asia 2011, så var det ju många politiker i regionen som tyckte att ja, det var på tiden eller det behövs verkligen. Men sen var man ju ganska besviken, det är ett konsensus bland politiker i regionen nu att den här Pivot to Asia blev ju väldigt, väldigt halvhjärtad, utan under Barack Obamas tid så tilläts ju Kina att ja, militarisera stora delar av Sydkinesiska havet och så vidare. Så under Obamas administration så var man missnöjd med det. Men sen under Trumps administration så har man istället varit missnöjd med att de här allianserna verkar bygga mer på huruvida Japan och Sydkorea exempelvis då, och även Taiwan i viss mån, är redo att själva betala, köpa mer vapen och på andra vis då stödja den amerikanska militären både ekonomiskt och även med en egen upprustning så att säga.
Om vi går in lite grann på, du har ett nyhetsbrev som heter inbeijing.se och det är inte bara ett nyhetsbrev utan det är också en nyhetssajt och en webbsida där man kan läsa om det senaste som händer i Asien och du rapporterar alltså på svenska. Och jag rekommenderar alla som lyssnar på det här att prenumerera på det här nyhetsbrevet och jag tänker att vi ska prata lite om det senaste innehållet. Men du kan bara lite kort göra lite reklam om du vill för ditt nyhetsbrev.
Ja, jag har haft en hemsida i 10 år ungefär, som inbeijing.se då, som du nyss nämnde. Och det är ju då ja, Sveriges största nyhetskälla om Kina, där jag då skriver lite artiklar. Försöker skriva varje dag, men i alla fall en handfull gånger i veckan. Och tidigare i år så lanserade jag även ett nyhetsbrev till betalande prenumeranter där jag sammanfattar den gångna veckan varje måndag. Och det är helt enkelt för att det händer så mycket i regionen så det är svårt att skriva en artikel om varje sak som händer. Så i det här nyhetsbrevet så sammanfattar jag istället då mellan 12 och 15 artiklar varje vecka om de viktigaste ja, händelserna i regionen då med fokus på Kina. Och det är allt från politik till ekonomi och miljö och kultur och så vidare. Och i det förra nyhetsbrevet då, som jag skickade ut igår, så har jag ett visst fokus på Joe Bidens tänkbara Kina-politik.
Hur gör man då för att prenumerera på det?
Jo, för att prenumerera på mitt nyhetsbrev så det enklaste sättet är att gå in på inbeijing.se. Sen finns det en flik där det står InBeijing Premium och stöd. Och sen om man klickar på den då finns det instruktioner hur man kan använda antingen Swish eller PayPal eller bankkonto för att prenumerera på det här nyhetsbrevet. Och ja, det görs halvårsvis och det kostar 200 kronor i halvåret.
Och det är något jag verkligen kan rekommendera. Och i det här senaste nyhetsbrevet då som du skickade ut igår, då skriver du ganska mycket, vi har ju pratat om väldigt mycket av de här sakerna redan, men du berättar också något som jag inte visste, att det har slutits ett viktigt handelsavtal i Asien. Och det här är ju någonting som du har pratat om i alltså evighet egentligen, USA har varit med i det här, men nu har det kommit till stånd ett handelsavtal. Och kan du berätta lite om det, och vilka som är med och hur det kom till stånd och vad det handlar om och så?
Det här är ett nytt handelsavtal som ja, man har utarbetat sedan 2012. Regional Comprehensive Economical Partnership. RCEP blir det då på svenska förkortningen. Ja, det är ett handelsavtal som innefattar 15 länder i regionen. Och det är ju TPP som sagt då, som Donald Trump drog USA ut ur. Det hade ju varit ett större handelsavtal. Men nu istället så sluts ju det här då, RCEP, där Kina är den absolut största aktören. Och ja, det här står för, ja, om jag kommer ihåg rätt i huvudet, då, så står det ungefär för en tredjedel av världshandeln. Det innefattar ungefär en fjärdedel eller en femtedel av hela jordens befolkning. Ja, det är i alla fall siffror i den storleksordningen, för vi har Kina där, vi har Indonesien där, vi har Vietnam, Thailand, alla länder i Sydostasien, vi har Japan, stor ekonomi. Och det här är då ett avtal som, ja, vad man kan ana av de analyser man har läst så kommer det gynna Kina till stor del, även Japan, Sydkorea, mer högteknologiska länder. Men Kina framför allt då för att man kan ses som en mer produktiv, aktiv kraft i regionen för att få igång ekonomin efter corona då, att man ingår i sån här stort frihandelsavtal. Så det här sägs ju då vara ett av världens, om då inte världens, största frihandelsavtal. Och sen nu i början då så det kanske inte kommer få en jättestor effekt på världshandeln i och med att Indien är inte med, USA är inte med, Europa är inte med. Men det är ändå en tydlig signalpolitik att medan USA drar sig ur det här handelsavtalet då, TPP, så är Kina den största aktören och ledande kraften till att skapa det här nya stora handelsavtalet som då skulle kunna innebära en väldigt stor fördel när Asien, Östasien, Sydostasien ska få igång sin ekonomi igen då.
Ja, ur ett strategiskt perspektiv väldigt synd att TPP inte blev av, för då hade man knutit de här länderna mer ekonomiskt till väst och till USA istället för till Kina, så att på så vis beklagligt. Men ja, där skriver du mer om, djupare om i ditt nyhetsbrev. Jag tänkte en sak till också som också alltid är intressant, och det är det här med energi och miljö och klimatpolitik. Här i Europa så tror jag nog att vi prioriterar klimatpolitiken högst av alla aktörer i världen. USA prioriterar också klimatpolitiken högt, men USA har ett mycket bredare perspektiv. Man tänker på säkerhetspolitik och man tänker på rymdpolitik till och med. Det gör vi inte alls i Europa på samma sätt. Och så att i Europa så är klimatpolitiken högst på agendan. Och vi vet ju då att de två stora utsläpparna, tycker vi oftast då, det är Kina och det är USA. Och i USA så finns det ändå en seriositet från båda partier, ska sägas, för att ta klimathotet på allvar, även om man har lite olika metoder då för att göra det. Men hur ser Kina på klimat och miljö? Jag vet att man pratar väldigt högt, liksom retoriskt om det, men liksom, tycker man precis som Europa att klimatpolitiken är viktigast, eller tycker man att ens egen supermaktställning är viktigare? Om du berättar lite grann om Kinas förhållande till miljöpolitik.
Det här med klimat och Kina är en väldigt intressant fråga som jag har skrivit ganska mycket om förut. Man kan säga att det är också ett typexempel på där det kinesiska kommunistpartiet är väldigt, väldigt duktiga på att säga precis vad omvärlden vill höra. Men däremot är man inte lika duktig på att utföra det här. Och det har ju kommit en rad fina löften, framförallt från Xi Jinping personligen och från kinesiska myndigheter sen USA drog sig ur Parisavtalet. Då ville man ju då försöka framstå som en slags global ledare vad gäller klimat. Och nu igen här i september så gjorde ju Xi Jinping några väldigt, väldigt fina utfästelser i FN då han lovade att Kina ska bli klimatneutralt år 2060 och man ska då nå sin utsläppstopp, man ska sluta öka sina utsläpp år 2030. Och det här är ju då väldigt ambitiösa målsättningar, men man har samtidigt inte lagt ut någon plan. Man har inte presenterat en detaljerad plan för hur det här ska ske, utan man säger helt enkelt att till det här året så ska vi göra det här. Och det är givetvis bättre att man gör de här garantierna eller löftena än att man inte gör någonting alls, än att man bara ska säga att man skiter i det på Kinas sida. Men å andra sidan så kan man ju baggas in i en falsk förhoppning att det här kommer lösa sig om man inte följer upp och ser vad är det egentligen som Kina gör. Och det här är väldigt intressant för att som du säger då i USA och Europa så ser man ju ganska seriöst på det här med klimatet. Och Donald Trump utmålar sig ofta som en miljöbov i svenska medier. Och så kan man ju konstatera att under hans tid vid makten så har ju USAs koldioxidutsläpp faktiskt sjunkit. Sen kan vi diskutera hur mycket det beror just på Donald Trump och hur mycket det beror på regionala initiativ i USA. Men det har i alla fall sjunkit. USA släppte ut, om jag inte minns fel, mindre koldioxid än på väldigt, väldigt länge förra året när den nya statistiken kom. Samtidigt som Kinas utsläpp fortsätter att öka väldigt, väldigt, väldigt dramatiskt. Och det är en rapport som jag har med i mitt nyhetsbrev då, det är att en ny forskarrapport som säger att de Kina ska ha en chans att bli klimatneutralt till 2060, då måste man sluta bygga nya kolkraftverk nu, exakt nu, sluta nu. Men det är inte så planen ser ut, utan Kina har just nu 1000 gigawatt i sin kapacitet i sin kolkraftsektor. Och den här förväntas då öka upp till 1300 inom det kommande decenniet. Så ja, man säger en sak och man gör en helt annan, men av någon anledning så går ju kommunistpartiets retorik ofta hem. Utsläppen har som sagt ökat de senaste 2-3 åren och de kommer sannolikt fortsätta öka. Kina är väldigt duktiga på att framhålla att ja, vi är världens största investerare i förnyelsebar energi. Ingen har mer solkraft och vindkraft, ingen lägger mer pengar på att installera ny grön energi. Och det må förvisso stämma, men om man då samtidigt lägger pengar på att bygga ut sin kolkraft så blir ju nettoeffekten av utsläppen blir så att säga detsamma. Men Kina är väldigt, väldigt duktiga på att använda sin retorik här, men det är väldigt sällan som det följs upp, som dels myndigheterna efterlever sin egen retorik och dels är det också väldigt sällan som Kina ställs till svars då inför de här löftena.
Men jag skulle vilja gräva lite grann mer i det här med motivation och liknande, för det var jag inne på, jag menar, i Europa så drivs ju klimatpolitiken både av politiker och den drivs underifrån, och om Europa har någon slags, EU har någon slags vision för hur ska vi leva framtiden och liksom, vad är det viktigaste, vad är det vi lever för och vilka hot ska vi bekämpa, då är det verkligen genuint klimatpolitiken, vi anser att det är ett hot mot vår existens, vi tänker så i Europa. I USA lite mer tudelat, men det är ändå liksom lite grann, ja det är klart vi ska ta det här seriöst, även om vi måste tänka på annat också. Men alltså, vad är det som driver Kina främst? Alltså, liksom, har de samma mentalitet, både befolkningen och liksom politiker, att ja, klimathotet är det stora hotet, eller är de mer, liksom, deras intresse är att bygga upp den här stora nationen igen? Vad är högst på prioriteringslistan?
Ja, en viktig aspekt, för att i Kina så har vi inte samma civilsamhälle som kanske driver de här frågorna i Europa och USA. Vi har heller inte samma politiska opposition, för att uttrycka det minst, som då kan driva de här frågorna. I Kina så är det helt enkelt kommunistpartiet som sätter agendan för vad som ska diskuteras, vilka målsättningar som ska uppnås och så vidare. Och kommunistpartiets främsta prioritet är alltid att bevara sitt eget maktmonopol. Och det fanns en tid i början av det här årtiondet kan man säga då, när det blev väldigt stora demonstrationer kring det här med att Kina har så dålig luft i städerna, mycket miljöförstöring och så vidare. Och där gav vi då ett incitament för kommunistpartiet att skära ner på sin egen då miljöförstöring, för att det skapade stort missnöje bland befolkningen. Men däremot så kan vi se nu att efter coronakrisen då, när man ska få igång sin ekonomi igen, då prioriterar man återigen de här energiintensiva industrierna då, som exempelvis stål, betong, byggsektor. Man lägger mer pengar på infrastruktur och även då nyinvesteringar i kolkraftverk. För att det här är det snabbaste sättet att få igång den ekonomiska tillväxten igen. Om du vill ha igång tillväxten i Kina, så kolbälte exempelvis, då funkar det inte att få igång det snabbt genom att bygga mer vind och solkraft, utan man måste satsa på de tunga industrierna. Och det har man ju visat då att med flera tillfällen, att om det kommer till en punkt där det står att välja mellan att säkra maktmonopolet på kort sikt genom att slå vakt om den ekonomiska tillväxten, eller att då tänka mer långsiktigt så att säga, då har man alltid valt att slå vakt om maktmonopolet. Och det är en väldigt viktig aspekt, för att man håller ju ofta fram Kinas politiska system som någon slags, ja, så långsiktigt, man ser 100 år fram i tiden och så vidare och så vidare. Men ur en annan synvinkel så måste man hålla igång tillväxten till varje pris för att försvara sitt maktmonopol så att säga. Men nästa år i mars så kommer nästa kinesiska femårsplan. Och där kommer vi få väldigt mycket viktig information om hur kommer man prioritera tillväxten och hur kommer man prioritera framför allt då ur en miljöaspekt, bygga nya kolkraftverk kontra då förnyelsebar energi. Så nästa år i mars är det här väldigt, väldigt viktigt när femårsplanen presenteras. Det är många då, framför allt, som bevakar miljö, klimat, men även ekonomi, som redan nu har börjat spekulera hur pass seriösa, högtflygande och noggranna målsättningar kommer finnas i den här femårsplanen. Då kommer vi verkligen få se vem det är inom kommunistpartiet som får sin vilja igenom. Är det kollobbyn som har väldigt många egenintressen i att bygga ut det här kolkraftverk och satsa mer på kolkraft igen? Eller är det den fraktionen av kommunistpartiet som vill satsa mer på grön energi? väldigt viktigt då i mars nästa år.
Ja, det får vi hålla utkik på. En annan sak som man gör då med Kinas miljöpolitik, det är fiske. Och när man tänker på fiske och Asien så har vi i alla fall i Sverige, tror jag, främst tänkt på Japan. De här stora trålarna är det väl som suger upp världshaven och så. Men du skriver en ganska intressant sak då i det här nyhetsbrevet som jag verkligen rekommenderar alla att börja prenumerera på. Och det är att Kina bedriver också oerhört mycket fiske i havet där. Kan du berätta lite om det?
Ja, det här är en fråga som verkligen har kommit ut på dagordningen under det senaste året, för att det har blivit så självklart vad det som pågår, men det har diskuterats en längre tid i vissa kretsar också. Och det är att Kina har ju världens i särklass största fiskeflotta. Vi står av närmare 1 miljon fiskfartyg, 800 000 är en siffra man brukar använda, och man har i stort sett fiskat ut haven i sitt omedelbara närområde, så nu så skickas de här fiskeflottorna längre och längre iväg istället, och då fiskar man ju ofta då på internationella vatten. Det var ju nu i somras så blev det stort rabalder för att det låg en stor kinesisk fiskeflotta utanför, vad heter det, Galapagosöarna, just utanför Ecuador där, som ett väldigt känsligt ekosystem, och det gör man så att man lägger sig nästan som en halvcirkel runt Galapagosöarna, så man befinner sig fortfarande på internationellt vatten, men man tar all fisk som liksom varje år vad det nu heter, vandrar in till det här ekologiska området i Galapagosöarna, och så länge man fiskar på internationellt vatten så finns det inga tydliga restriktioner för hur mycket fisk man får ta upp och så vidare. Däremot finns det flera saker som gör att man får exempelvis då inte ha med fartyg som har frysboxar installerade på internationellt vatten. För då kan man ligga flera veckor och fiska upp och bara lägga fångsten i frysboxarna. Men det här gör ju Kina givetvis ändå. Och man slår ofta av sin radar, så man kan inte se hur många fartyg det är, hur många fisketimmar som man måste skriva in och så vidare. Det pågår en hel del mygel kring det här fisket på internationella vatten från Kinas håll, och det har fått då kritik för att det sker i så pass stor omfattning så att det fiskar ut stora delar av världshaven, och framförallt de här väldigt känsliga ekosystemen då, som Galapagosöarna och andra delar. Och det här är en industri som förvisso är privat i stor utsträckning, men den understöds av kinesiska myndigheter i och med exempelvis subventioner på diesel, subventioner på fartyg, fiskefartygen. Kinesiska myndigheter försvarar regelbundet de här fiskeflottornas aktiviteter. Fiskeflottor används dessutom ofta i Sydkinesiska havet som en slags fronttrupp nästan, för att tränga in på andra länders territorium. Mm. Och sen när de jagas bort så står det en båt från kinesiska kustbevakningen där och konflikt uppstår. Så den här aktiviteten som då har skett från kinesiska fiskeflottors håll, framförallt de senaste åren sen vattnen runt Kina har blivit utfiskade, har dragit på sig mer och mer uppmärksamhet, för att det är någonting som dels hotar fiskebeståndet och ekosystemet i väldigt stora delar av världshaven, och även då matförsörjning och ekonomisk aktivitet, framförallt i många, många fattiga länder som är beroende av fisk. Många afrikanska, sydamerikanska och Filippinerna och så vidare, som inte kan göra mycket alls när det ligger en stor kinesisk fiskeflotta bara några hundra meter utanför dess egentliga territoriala.
Ja, det här var jätteintressant. Jag visste inte ens det här. Men alltså, finns det något som världssamfundet kan göra? Jag menar, de här internationella vatten. Alltså, vi fick ju öppna hav med Storbritannien på 1800-talet. Det vet jag liksom. De gjorde så att farvattnen vart internationella och fria. Men jag menar, om det utnyttjas på det här sättet, då blir det ju åt fel. Då blir det ju liksom ett motsatt. Ja, då använder man det på fel sätt, på ett sätt. Så jag menar, finns det något som det internationella samfundet kan göra mot det här?
Ja, som jag uppfattat det så finns det ingen gräns på hur många tusen ton fisk man får dra upp. Däremot så finns det ju bestämmelser då, som jag nyss nämnde, exempelvis det här med att man får inte åka ut med frysboxar, utan man måste åka in till hamn varje gång för att lasta av sin fångst, som är till då just för att man ska kunna fiska på ett vis som är långsiktigt och inte fiska sönder bestånden på kort sikt. Men Kina bryter ju mot flera av de här bestämmelserna. Och sen är det väldigt svårt att ställa kinesiska båtar till svars. För att det finns ingen internationell världspolis på haven som åker runt och tittar på huruvida de här fiskebåtarna alltid följer alla regler som finns för internationellt fiske. Det finns ett exempel i Ecuador som då ja, äger Galapagosöarna. Det var för, man kunde se för 2 år sedan, så var det ett eller två kinesiska skepp som åkte vilse och kom in på ekvadorianskt territorialvatten. Så de tillfångatogs av ekvadoriansk kustbevakning. Då såg man att det fanns tusentals olika hajar, andra sådana här utrotningshotade fiskarter, och det fanns också stora frysboxar på båda skeppet. Men det enda som hände då är ju att ja, de här fiskarna dömdes till fängelse och böter, och sen fortsätter ju aktiviteterna precis som tidigare.
Just det. Jag tänkte vi skulle gå in på en sista sak också som har med ditt nyhetsbrev att göra. I somras så poddade vi om situationen på Hongkong och det har ju varit en jättespännande sak att följa då hela sommaren. Sen har jag blivit mer intresserad av såklart USA och USA-valet och så att jag har inte hängt med på sistone. Men jag läste i ditt nyhetsbrev i alla fall att Hongkongs kanske mest kända demokratiaktivist Joshua Wong, han har arresterats och han kommer att bli fängslad av Kina. Kan du berätta om det?
Det har hänt väldigt, väldigt mycket i Hongkong sedan den här nationella säkerhetslagen infördes i somras. Det här senaste då, som du nämnde om Joshua Wong, han har ju en rad rättsfall emot sig. Det som han nu ska dömas för är förvisso inte relaterat till den nya säkerhetslagen, men det är givetvis relaterat till fjolårets protester då, så att ja, han är ju den mest kända aktivisten i Hongkong, kan man säga, ansiktet utåt redan 2014 under demokratiprotesterna i Hongkong då. Och han är ju bara 24 år gammal, han har redan varit i fängelse 2 gånger, och nu kommer han då troligtvis att dömas en tredje gång. Och ja, det handlar helt enkelt om att han ja, misstänks för olovlig sammankomst i samband med demonstrationer utanför ett polisstation förra sommaren i Hongkong, och han har ju flera gånger då fått sådana här åtal mot sig, men nu har han i samråd med sina advokater beslutat sig för att erkänna sig skyldig till den här olovliga sammankomsten då. Och ja, framgår inte riktigt varför, men vad som är klart i alla fall är att han kommer dömas nästa vecka, och han har häktats just nu, och förmodligen kommer han få upp till 3 års fängelse. Han har ju samlat på sig väldigt mycket sådana här små domar då, så att han kommer ju förmodligen fängslas till slut i vilket fall, och kanske vore bättre att erkänna sig skyldig för det här straffet än att dömas under den nationella säkerhetslagen och därmed ja, föras över till Kina för att ställas till svars inför domstolarna där. Men det här är bara en av flera saker som har skett i Hongkong. Tidigare den här månaden så införde man en ny lag i Peking som gav Hongkongs myndigheter rätt att avskeda parlamentariker med omedelbar verkan om man anser att de inte är tillräckligt patriotiska. Ja, det innebar ju då att alla prodemokratiska parlamentariker lämnade den lagstiftande församlingen. 3 stycken utvisades samma dag, bara några minuter efter att den här lagen antogs, och resten lämnade i protest då. Så, ja, nu är första gången sedan staden blev kinesisk igen 1997 som det inte finns någon riktig politisk opposition i Hongkong, utan all opposition har nu gått under jorden.
Ja, väldigt oroväckande och det här är ett stort ämne som vi pratar om. Jag kan bara tipsa er som lyssnar att vi pratade ganska ingående om Hongkong i poddavsnitt 1141 från juli i år då, så lyssna gärna på det och sen så kanske vi, du och jag, får göra en uppdatering framöver. Men det här är några av de här sakerna man kan läsa i ditt nyhetsbrev. Jag tänkte avrunda med en fråga. Jag menar, de här länderna som lever i regionen nu, som behöver ett samarbete med USA, känner de, alltså om man lever till exempel, du bor på Taiwan just nu, känner man hela tiden, finns det liksom i folkmentaliteten och folkmedvetandet en oro för Kina? Alltså är det något man går och funderar på i vardagen, eller hur upplevs det här konkret för vanliga människor, det vi pratar om idag?
Det är också väldigt intressant här vad man kan se i Taiwan då, för att taiwanesiska regeringens vis att hantera hotet från Kina är snarare att försöka söka stöd på den internationella arenan och få andra länder att agera och ta Taiwans parti i olika former av uttalanden och så vidare. Man mobiliserar inte den inhemska befolkningen då på samma vis. Och det kanske en smart strategi. Man vill inte skapa panik och så vidare. Och samtidigt, från en annan aspekt, så är ju Taiwans befolkning är ju väldigt härdad. Det har ju flygit missiler här över sundet i flera årtionden i samband med olika presidentval. Och man skulle kunna säga att de militära hoten var ännu mer direkta under de första presidentvalen som hölls här i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Då var det ju verkligen att det var missiler som avfyrades på valdagen, innan valdagen. Det var direkta krigshot och så vidare. Så ja, lite skämsamt så brukar vi säga att ja, utlänningarna som bor på Taiwan verkar vara mer nervösa för en kinesisk invasion än vad taiwaneserna själva är.
Okej, okay. Ja, just det. Okej, okay, vi ska börja avrunda, Juje, men har du något mer att tillägga, kanske om USA och liksom det vi försöker ändå fokusera på, USAs förhållande till allt det här?
Jag tänkte om man tittar lite på vad Joe Bidens Kina-politik skulle kunna innebära i praktiken om man jämför med Donald Trumps Kina-politik. Förutom det här just med allianserna så kan man se att ja, de flesta tror på att det kommer bli någon slags medelväg. Om man tar exempelvis Taiwan då, där jag bor som exempel, då kommer ju USA sannolikt att fortsätta sälja vapen till Taiwan. Man kommer fortsätta att stödja Taiwan i olika sorts uttalanden och så vidare. Men däremot så kommer man säkert undvika att skicka de här höga tjänstemännen till Taiwan, som har väljer en slags medelväg där så att säga. Och det kan man säga att om man tittar på exempelvis handelstullarna som Donald Trump har infört mot Kina, så kommer ju Joe Biden heller inte att ta bort dem eller skrota dem med omedelbar verkan. Men heller inte att införa några nya, utan det är mer att man använder det lite som en hävstång i andra sammanhang. Så man kan säga att det kommer vara det förväntas vara en slags mellanväg då mellan Donald Trump och Barack Obamas Kina-politik. Och en annan viktig aspekt är att Kina kommer inte bli Joe Bidens främsta prioritet, utan det är ju andra saker som han vill hantera här nu. Han ska ena landet efter det här valet då, som har varit väldigt polariserande. Bekämpa pandemin som är fortfarande väldigt allvarlig i USA och få igång ekonomin och så vidare. Så att den här Kina-politiken som kommer föras av Joe Bidens administration har också väldigt mycket att göra med vem kommer han utse till utrikesminister, vem blir handelsminister, vem blir nationell säkerhetsrådgivare. Det är de här positionerna som kanske främst till en början kommer hantera Kina på ett mycket mer direkt vis än vad Biden personligen kommer göra.
Och vi vet ju vissa saker. Anthony Blinken kommer att bli utrikesminister, och vem som blir nationell säkerhetsrådgivare är inte lika säkert. Har du några tankar konkret kring de här personerna som vi kan förmoda kommer att få en framträdande ställning hos Biden?
Jag är ju inte någon expert på amerikansk politik, men givetvis att jag har läst in mig lite på ämnet så har jag ju sett då att Anthony Blinken exempelvis verkar vara ett mycket, mycket bättre alternativ än Susan Rice när det kommer till Kina. Och även då att om senaten förblir republikansk, då, om republikansk majoritet, så har ju senaten också möjlighet att blockera när Joe Biden utser de här olika viktiga positionerna. Så att det är väl ganska troligt att det kommer bli ministrar som har en ganska, som att säga, Kina-kritisk inställning som Anthony Blinken istället då för Susan Rice. Och det kommer ha väldigt stor betydelse för hur hela Bidens administration kommer att bedriva sin Kina.
Just det. Ja, har vi något mer att tillägga eller ska vi avrunda så här?
Nej, det tycker jag är bra. Det är alltid intressant att se EU här, för att USA och om man vill få med sig EU som är väldigt, väldigt merkantilistiskt. EU har ju alltid prioriterat ekonomiskt utbyte och handel när det kommer till Kina. Om Joe Biden nu har som plan att skapa en enad allians av demokrati mot Kina, då beror ju det här mycket på, inte Joe Biden, utan på just de allierade. Hur framgångsrik den här strategin kommer vara beror ju till syvende och sist på, är de europeiska länderna beredda att riskera sin handels- och ekonomiska utbyte med Kina för att sätta påtryckningar mot Kina på punkter där man kanske inte själv anser det vara särskilt viktigt. Och där är ju Tyskland ett väldigt klart exempel på ett land som inte vill riskera sin ekonomiska utbyte med Kina. Och sen har vi även då länder som Ungern och Grekland som på olika vis tidigare har stoppat olika uttalanden om Kina. Och att få alla de här länderna att dra åt samma håll, det blir en väldigt stor utmaning för Joe Biden. Så vill man skapa en allians mot Kina så beror det också mycket på hur villigt är Europa att haka på det här tåget.
Just det. Ja, nej, men då tror jag vi ska avrunda det här samtalet, och det är som alltid superintressant att prata med dig, Joje, och återigen, jag rekommenderar alla som lyssnar att prenumerera på ditt nyhetsbrev då, inbeing.se. Så att med det sagt så tack för den här intressanta informationen om USA och den nya situationen och de regionala förhållningssätten till Kina i Asien. Tack, Joje.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1234 av amerikanska nyhetsanalyser, en svensk podcast om internationell politik ur det konservativa perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.